Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö. Ni har antingen rattat in 91,4 MHz på er radioapparat eller så är ni på webben och med adressen www.tyresoradion.se. Vilket som, det ni strax ska få höra är ett bidrag från vår kulturredaktion. Det är jag, Leif Bratt, som samtalar med konstnären Marika av Trolle om skapandets villkor och eventuella våndor. Men först en kortare presentation. Vem är Marika av Trolle?
Ja, hejsan. Ja, jag är Marika av Trolle. Jag har bott här i Tyresö som barn och flyttade sedan till Frankrike där jag bott i 32 år. Där utbildade jag mig till konstnär. Jag hade redan börjat som det i Sverige på olika konstskolor. Och sedan så har jag ordnat utställningar där för svenska konstnärer och gjort hemsidor och kataloger åt oss alla då, svensk-franska konstnärer i Provence. Men nu är jag tillbaka i Tyresö och ja, det känns väldigt bra.
Om vi då tar livet före konstnärskapet så att säga. När kom familjen till Tyresö? Alltså det är ju, jag ska ju ha kopplingen till Tyresö, ja. Eftersom det är närradio.
Precis. Jo, det var så. Vi bodde, jag är född i Nynäshamn och min tvillingssyster. Och vi bodde då på Tore. Men huset var lite litet när mamma fick tvillingar. Och hade redan två barn sedan tidigare äktenskap. Så då började de titta efter ett större hus helt enkelt. Och då blev de så förtjusta i Nyfors. Och området, naturen, så att det blev det helt enkelt. Och då flyttade vi dit och jag var väl ett år, och min syster ett år också då tydligen.
Och då gick du i skola här? Och
sen började vi i skolan, ja, fick lära sig gå och farligt vatten där nere med öppet drag. Så man fick inte ramla på isen. Mm. Men det började första klass, gick till och med sjätte klass och gick till skolan då genom skogen.
Vilken skola var det du gick då?
Tyresö skola.
Ja, det kanske var den enda skola som fanns
på den.
Det var
den som fanns, ja.
Ja.
Det var en bit.
Och mörkt på vintern?
Mörkt. Fick med ficklampor. Jag förstår inte att man vågade. Ja, man var inte mörkrädd av sig precis. Men vi knallade genom skogen. Vi fick ju skjuts, men på vintrarna så hade av någon anledning hade vi alltid lite bilproblem i familjen. De stod eller gick inte igång bara. Och vi hade någon gammal bil, jag kommer ihåg, och den var alltid trasig på något sätt, så den hade faktiskt en dragkrok fram. Så ofta var den, ja, trasig.
Så när du säger skjuts så var det inte tal om någon skolskjuts som vi pratar om idag, utan det var familjen som...
Ja, familjen som, om man fick igång bilen så att säga. På vår och sommar cyklar vi.
Och men om vi säger, när man då promenerade, det var en halvtimmes promenad eller?
Ja, lätt.
Kanske till och med mer?
Kanske till och med mer, ja. Man sprang snabbt genom skogen.
Kan du dra dig till minnes några klasskamrater som du tror finns kvar här i Tyresö från den där tiden?
Ja, jag vet. Ulla Wixell, Monica Torin.
Ulla Wixell, det är Tyr-Ulla du?
Ja, Tyr-Ulla.
Tyr-hantverk.
Precis, Tyr-hantverk. Ja. Det är jätteroligt att träffa gamla klasskamrater. Man har något verkligt gemensamt.
Men nu bröt jag av dig. Du kanske har fler?
Ja, Åke Skoglund gick i samma skola också, klassen över.
Åke Skoglund, då ska vi säga förvaltningschef. Jag tror det heter samhällsbyggnadsförvaltningen.
Aha, just det.
Mm. Ja.
Och sen var det väl några till som jag inte träffat än så här i, men jag vet att det är flera som bor kvar här. Man får väl ordna någon liten återträff helt enkelt.
Ja, de kanske lyssnar på radion.
Vi ska ordna en återträff. Jag finns på konsthallen nu, så kom in där.
Ja, vi kanske inte den här konstrundan som du är engagerad i nu, den Nej. Kanske inte pågår när det här sänds.
Nej, precis. Att, ja. Men jag finns nere på som vanligt in i Fors.
Ja, och Marika av Trolle kan man söka på.
Ja.
Så att det kanske går att få ihop en kontakt. Kan jag ju komma dit och få lite gratis snittar och sen intervjua några gamla Tyresöbor kanske?
Absolut.
Det var lite om livet före Frankrike om vi säger så.
Mm.
Och dit for du ner för...
Ja, jag var gift då och vi flyttade ner till Aix-en-Provence. För att, ja, Aix är berget Saint-Victoire. Som Cézanne målade, och det är en konstnärlig stad och det är inte så turistig. Så det var väldigt skönt att bo där tycker jag. Och annars var det ju Rivieran då, men alla svenskar där. Rivieraklubben, men det var mycket bilar och mycket, det var inte så trevligt. Utan det var trevligt att bo i inlandet med folk som bodde där för att man arbetade i systemet eller var gift med fransmän och var inne och hade barn och så.
Hade du lärt dig franska innan eller fick du börja från början när du kom
ner? Jag gick i franska skolan här ett tag, men jag var ju tänkt att jag struntar i franska, jag kommer inte lära mig det i alla fall. Nu har jag ju lärt mig det. När man gick i skolan var det inte så kul att plugga franska.
Jag läste ett år i nian och jag förstod inte riktigt varför. Men det var ju liksom obligatoriskt på den tiden. Men till vad nytta kan man ju fråga sig. Men där var du då i 32
år. Ja.
Och verkade som konstnär.
Verkade som konstnär och ordnade utställningar också åt svensk-franska konstnärer. Folk, Kurt Asker, Lennart Aschenbrenner, Lotte Ringström med flera.
Alltså du var gallerist också? Eller vad
ja,
ska man säga?
Vi hade ett ställe uppe i bergen och då tänkte jag att jag ska... Och det var väldigt bra om man kunde ha utställning i skogen och upptäcka som Vanås typ. Ja. Så jag hade 2-3 utställningar där.
Du sa Vanås, det får du förklara.
Ja, Vanås nere i Skåne.
Är det någon sån här i naturen
Vanås
galleri?
Vanås slott, ja det är natur. Man går upptäcker konsten i naturen, de har fina utställningslokaler och så. Jag tänkte jag ska göra samma där, åter Provence, Alperna, nedre Alperna. Och då bjöd jag in då svenska konstnärer som bor i Frankrike, eller neråt, Provence.
Men nu har du hittat tillbaks till Tyresö efter 32 år.
Ja.
Får man vara näsvis och fråga hur det kommer sig att du kommer tillbaks till Tyresö?
Ja, jag flyttade tillbaka för att min dotter är vuxen och jag hade blivit änka. Men bodde kvar ytterligare flera år. Så att jag tänkte, nu flyttar jag tillbaka. Nu har jag varit här i Provence, nu kan jag det. Och sedan så sålde jag huset. Skrev in mig i Sverige. Och väntade och tittade på Värmdön lite grann. För man vill ju ändå, man har bott på landet och vill ha den känslan. Men jag tänkte, det dyker väl upp någonting. Så jag behöver inte hasta, utan vi tar det lugnt här och tar det som det kommer. Och sen på en middag fick jag höra att... Min bordsherre, han berättade att han hade ett sommarställe i Tyresö. Jaha, där har jag också bott, sa jag. Jag var då någonstans, sa han. Ja, Nyfors, om du vet var det ligger. Ja, visst, det vet jag. Det huset, disponentvillan, heter det så nu för tiden, tänkte jag då. Ja, det är till salu. Och då gick jag hem och slog upp det och hittade det. Och tog kontakt med mäklaren. Och åkte ut och tittade.
Du menar, alltså jag tolkar det som att... Alltså det vi kallar disponentvillan, det var ditt barndomshem.
Ja, det var mitt barndomshem.
Och sen var det till salu och då började hjärtat att klappa. Då,
ja, precis. Då kunde man, det var det kört. Det gick ju inte backa då.
Var det sig likt, alltså villan?
När ja, det var ju sig likt. Det var ju renoverat. För när vi bodde där på slutet så hade det blivit lite orenoverat kan man säga. För mina föräldrar, de valde till slut att antingen renovera allting eller också att vi flyttar. Och då tyckte de att vi flyttade och då flyttade vi upp till Bergslagen, Norberg, till den här gården där. Och där var livet inte enklare, men då kunde man börja på ny kula och flytta in och allting funkade.
Ja, men vi säger så här, disponentvillan nere i Nyfors, det var ditt barndomshem?
Det var mitt barndomshem.
För det var ju upp till sjätte klass i alla
upp
fall?
Upp till sjätte, ja, det är det som betyder något.
Och vad kunde du känna igen då?
Ja, huset och atmosfären och forsen och ljudet. Av forsen, det har man ju saknat. Och glittret, det är ett väldigt ljust hus. Glittret av vattnet som speglas på tak och väggar.
Så det var lite, förlåt språket nu, liksom, det var lite uppåt tjack för dig det där. Och, alltså du svävade som på moln.
Ja,
när
det var fantastiskt faktiskt. Och på vinden så hittade vi, sa de, Ragnar då, herrgård som bodde där. Att ja, det ligger en koffert där uppe, en gammal resväska. Då. Jag tror det är din mammas saker i. Jag gick upp direkt och tittade i den. Där var mina skolböcker och min brors skolböcker. Och mycket papper och hundtidningar. Min mamma hade en hundtidning på den tiden.
Men får jag fråga bara så här. De här sakerna upptäckte du efter att budgivningen var klar? Eller jag bara...
Nej, medans. Det gjorde ju saken ännu värre eller
jag
bättre.
Jag
bättre för mig. Men,
ja, det var svårt att hålla igen
då.
Går det inte. För då hade du bestämt för det här ska jag ha.
Ja.
Man kan starta en budgivning bättre. Var lite kallare. Ja, kanske. Då har du hittat hit. Och det var en liten solskenshistoria får man väl säga.
Ja, det tycker jag var väldigt trevligt.
Men vi ska också komma in på ditt konstnärskap.
Mm.
Jag fick av dig en, om jag får kalla det en minibiografi där du skrev lite om... Du uttryckte vad du kände för ditt konstnärskap, vad du kanske ville uppnå. Vi ska komma till det lite grann. Mm. Men jag undrar rent allmänt så här. Några blir ju duktiga på saker och ting. Alltså jag tror ju att man har lite talang. Samtidigt som man kan se att de som har talang, många, i alla fall inom idrott, de glömmer bort komponenten träna, därför att de har det av, det är medfött. Mm. Så här kalanka cup i slalom. De som kommer längst, det är oftast de som har 3, 4, 5, för de förstår att man måste också träna lite. Och då blir min fråga till dig, om jag gör den parallellen med alltså idrott. Hur mycket är medfött och hur mycket är träning i ditt fall?
Jag tror man måste träna och hålla på hela tiden. Man kommer bort från det. Det är som musik, piano eller hela tiden träna. Träna ögat att se.
Men du måste väl för att hamna på den här banan så måste väl du någonstans ha känt att jag är nog lite halvduktig eller helduktig eller vilken måttstock vi nu ska använda.
Och man tyckte det var trivligt med att göra det. Det kommer jag ihåg i skolan här i Tyresö också. Ja. Man gjorde teckningar och fröken tyckte om det. Och när det var föräldrar och de stod och tittade på den och sådär. Det blev väldigt... Då så. Kände man att jag vill nog måla.
Du hade viss fallenhet för teckning. För jag gissade att det var väl inte oljemålningar på den
Nej,
tiden.
Nej, men måla med vattenfärger. Det var jättekul.
Mm. Så lite talang fanns där och sen... förkovrade du dig genom idog träning?
Ja.
På de här konstskolorna?
På konstskolorna. Idun Lovén först och sedan Gällsborgsskolan. Och små kurser hit och dit.
Vem har betytt mest för din utveckling som konstnär?
Jag har haft många bra lärare. På Idun Lovén var det väl Bo Trankell, en konstnär. Han är borta nu. Och här på Gällsborgsskolan så var det Gio Söttner. Som var rektor där och länge och lärare.
Alltså som konstnär gissar jag då så här att du ser saker och ting. Och sen så ska du då återge det där. Alltså din tolkning av det du ser ska du återge. Du använder bilden som medium för ditt konstnärskap. Men när du sen ska få ner det här på... om jag får säga, på pränt, alltså mm. på den här duken eller kommer det sig direkt så här, det tar en kvart att måla när du har fått bilden, eller är det så att du måste tänka, hur ska jag förmedla, är det en lång process innan bilden kommer på plats?
Ja, det beror på vad det är för något faktiskt. Jag håller ju på mycket med videoinstallationer och video, då tänker man ju, försöker komma på hur man enklast och på rakaste språket kan förmedla någonting utan att det blir inbäddat i en massa papper som åskådaren ska hålla på att veckla ut ena efter andra. I måleriet, där målar man bara. Det bara kommer liksom, man målar. Och i det grafiska, när jag sitter på datorn och ritar, då är det mera petigt. Man går tillbaka, man rättar till hela tiden.
Men du som har den här talangen och ungefär som författare eller andra som utövar konstnärskap. Ni har ju någon slags talang, antingen med ordet formulera er eller med bilden formulera er. Mm. Hur mycket överlämnar du till åskådan? Du vill väl förmedla någonting, mm. men om åskådan missar det därför att du har vecklat in din bild i för krångliga saker...
Ja, det är synd.
Hur gör man? Ja, det är ju synd.
Nej, men det händer ju ofta. Det gäller att stoppa i tid. Så att man lämnar det tillräckligt öppet för åskådaren att läsa av den eller förstå eller känna någonting överhuvudtaget. För ibland kan man låsa bilden och då är den ingenting. Det man ser bara studsa tillbaka på något sätt.
Ja, om jag nu pratar egen sak. Jag var ju aktiv i politiken för ett decennium sedan ungefär. Och lärde mig ganska snart att... det viktiga var inte vad jag sa. Alltså jag ville ju förmedla ett budskap. Mm. Utan det var ju vad åhöraren hörde mig säga. Ja. Och det blev ju inte alltid detsamma Nej. Som jag menade skulle precis. Bli sagt eller upplevas.
Nej.
Och du har
det är
samma...
precis samma.
Det är precis
och ibland
samma.
Kan det bli riktigt... man blir förvånad över att ha... ja, varför inte så då? Mm. Eller att åskådaren kan uppleva på ett sätt som man inte alls har tänkt. Och till och med kanske lite bättre.
Ja,
då kan man tänka sig, ja. Okej, okay, det var ju också en bra vinkling.
Ja. Nu ska jag bli lite personlig här då. Hur erkänd, eller erkänd säger man kanske.
Eller ökänd.
Skulle du vilja säga att du är idag?
Nej, inte. Jag har varit borta så länge från den här arenan så att säga. Så att inte så mycket. Det tycker jag inte.
Om jag då är ännu näsvisare. Du kunde ju i alla fall ge bud på ditt barndomshem.
Ja,
man frågar ju inte samer hur många renar de har. Men kan du försörja dig på ditt
konstnär? Nej, det kostar. Det kostar att vara konstnär.
Både själsligt och pengamässigt?
Ja, både själsligt och pengamässigt.
Ja, får hoppas du får behålla barndomshemmet i alla fall.
Precis.
Ja, får starta och gå ut med bössa här i centrum. Om det då finns individer här som lyssnar på oss och kanske då, mor eller farföräldrar som har någon litet barnbarn som de märker har lite talang. Har du något råd att ge?
Ja, det är bara låt dem fortsätta. Uppmuntra, framförallt uppmuntra. Att, fast det är en hård bransch så att det är klart, ja, men uppmuntra ändå. De får komma på det själva. Man kan inte bromsa ett barn och säga nej, det där ska du inte göra för du kommer inte tjäna några pengar på det. Det låter så tråkigt. Om man har en konstnärlig ådra, det är sånt som, ja, det är gammalmodigt tycker jag att säga så. För att det fungerar inte så längre. Det är mycket man kan göra och bidra med som konstnär.
Du, känner du ett visst ansvar att du måste förvalta din talang för medmänskligheten?
Nej, det gör jag inte.
Det kanske lät lite för pretentiöst, men eftersom du säger att man ska inte hindra den. Ursäkta nu, alltså, eftersom det inte riktigt går ihop ekonomiskt då, alltså det kostar att vara.
Ja, precis, det kostar.
Så måste du ju andra ändan ge någonting, annars hade du väl kastat in handduken?
Ja.
Vad är belöningen?
Att göra det man...
Ja, att ägnas åt bildskapande.
Ja, man lär känna sig själv om inte annat. Och man blir... Ja, det är en slags trygghet i det.
Kan man säga att du är lite lagd åt det österländska hållet? Lite gandiskt eller buddhistiskt eller någonting? Så att, alltså, utvecklas som människa och inte få en tjockare plånbok?
Ja, utvecklas som människa. Och genom att göra det så förstår man andra också. Man förstår dem bättre. För alla är vi likadana i grund och botten.
Ja, jag tycker ju du kanske har... Jag kan ju bara kludda så att vi är väl inte alldeles lika.
Jo, men på olika sätt. Men det är samma kärna.
Aha, då känner jag mig... om jag har den här frukten framför mig som du är så... Och jag kan ha likartad kärna så får jag väl vara nöjd då. Men i den här minibiografin så skriver du om det här berget du bodde i närheten av. Och så säger du så här, då citerar jag. Det har påverkat min konst. Berget har gett mig styrka och berett en väg för mig att skapa, se färger och former. Kan du uttrycka det här på ett sätt så att vi lekmän förstår vad du menar?
Jo, jag tycker att... Det är väldigt nyttigt att ha ett berg med sig på något sätt. Man klättrar i berg och man övervinner svårigheter. Och just det här berget San Victor, där har jag varit uppe flera gånger. Men det skiftar i färg i olika väder. Man lär sig form och relief och att det kan se helt olika ut från olika ljus och olika dagar, olika tider på dygnet.
Betyder det då så att du känner här står det här berget som vi lekmän upplever som väldigt statiskt. Där står berget.
Mm.
Vi har inte din talang. Ger det dig då någon slags konstnärlig frihet att ett berg kan gestaltas på massa olika sätt? Eller föremål kan gestaltas på massa olika sätt?
Oh ja, absolut.
Så det, den ger inspiration?
Den ger inspiration. Och styrka på något sätt. För det står för någonting stadigt på marken.
Är det andlig styrka?
Andlig styrka, ja.
Fast inte religiös?
Nej. Eller, nu ska vi inte gå in på det.
Nej, okej. Jag bara...
det beror på hur man ser det.
Ja, okej. Vi går till teknikaliteterna istället. Hur du förmedlar bilden. Där skriver du också nämligen om videoinstallationer. Mm. Alltså video för mig, det är någonting, en tv-ruta där en bild rör sig. Och en installation för mig när jag varit på museer, det, då står ett gäng grejer där på golvet och ja, som jag oftast inte begriper. Men i alla fall, det, för mig blir det något stillastående som är kombinerat med något rörligt. Kan du förklara videoinstallation?
Ja, det blev ju populärt då på 80-talet här i Sverige. Men det har ju funnits Namjoon Park i Amerika som gjorde de här installationerna långt, jättelänge sedan. Ja, det är som en skulptur helt enkelt. Man använde video då med film som man gjorde som visades.
Det är en tv-apparat inblandad?
En tv-apparat kan man
inblandad.
Säga. Ja, det är en tv-apparat och sen videobandspelare fick man ju ha. Det var mycket grejer. Teknik och sladdar och sånt. Men nu för tiden kan man ju bara ha en liten iPad och visa. Inte en sladd.
Så jag står och tittar på en bildskärm?
Ja, en bildskärm.
Det är inte så att det är uppbyggt med något vattenfall runt omkring eller?
Nej, det kan man göra också. Jag har gjort ett vattenfall.
Jaha.
Apropå det.
Ja.
Fast då byggde jag upp det med 5 stycken videoapparater. En mindre längst upp och sen lite större och lite större som ett vattenfall. Och så hade jag filmat mitt våra lilla vattenfall i Frankrike, Provence. Och så lät jag den filmen gå i alla de här, hela vägen ner.
Såg det då ut som att det rann genom tv-apparaterna?
Och ljudet. Och sista tv-apparaten gick jag på en så här sopstation och hämtade en gammal tv som någon hade kastat. Och tog bara skalet och lät göra ett akvarium. Och så satt jag på skalet och så såg ut som vanlig tv-apparat. Och då kommer vattnet under och rann ut från den ner i en annan. Så allt vattenfallet rann ner och så rann det ut i den sista. Ut på golvet eller man fick ju samla upp vattnet.
Så här, efteråt, den kanske står någonstans den här installationen nu?
Nej,
den är nedmonterad.
Nedmonterad.
Får jag då bara fråga, vad ville du ha sagt med det här då?
Ja, det var, då hade jag gjort en serie på buddhismen och det här var videokarma. Då är vårt karma som går från liv till liv och rinner ut i det vi lever nu, så att säga. Att det kommer ut i den här verkligheten. Sista vanligt om vattnet kommer ut där. Så att ja, det var videokarma.
Då kom vi till Österlandet i alla fall.
Ja, absolut.
Några fler sådana här, alltså lite kortfattat bara installationer som du har?
Ja, jag hade en cementblandare på Moderna Museet. Och i den så var det en monitor, en liten video. Då på den tiden hade man små videoapparat som man kunde sätta in kassetten. De hette Combo. Uppanpå på själva apparaten. Och då hade jag filmat i en annan cementblandare hur gruset går runt. Och så hade jag satt i den och då ser man på filmen då hur grus och cement rör sig där inne. Och ljudet. Och så stannar den då för att det blir för jobbigt att höra det där hela tiden. Och då kallar jag den för videokoan. Och en koan, det är en slags, man leker med ord på något sätt. Eller det tar ut sig själv, det faller på eget grepp. Det finns en som är rätt känd som heter Hur låter en hand som klappar. Men då, med den här installationen vill jag visa då att video, alltså att cementblandaren blir video. Och videon blir cementblandaren.
Den där kanske man måste se för att
ja.
Det är svårt att bara via radio förmedla alltihopa.
Det räcker inte mina gester här heller.
Om vi fortsätter då med minibiografin så vill jag citera en sak till. För att jag fascineras av hur ni hittar, alltså ni är lite, kanske alla konstnärer, alltså, ditt medium är bilden, men när jag läser minibiografin så är det ju ordtrolleri också. Och nu ska jag citera en sak som jag vill ha lite utrett. Du skriver så här i den här presentationen av ditt konstnärskap. Det var underbart att arbeta med lera. Det kändes verkligen som att komma tillbaka till basic. Urmänniskan vaknade i mig och jag kände mig jordad. Urmänniska kan jag förstå som något jungfruligt, oförstört eller någonting sånt. Men jag kanske missuppfattat. Men begreppet jordad, det för mig till begravning och jordfästning.
Ja,
men det kan du väl inte ha menat?
Nej, inte alls. Utan att jordad är att man är nära står med båda fötterna på jorden. För att ofta i, särskilt om man ser på mina, de här virtuella bilderna, vaserna som jag har gjort. Det är väldigt mentalt. Och då att vara som, det är som en motvikt då. De här keramiken som är jordade, då är man nere på marken igen.
Fötterna på jorden?
Fötterna på jorden och inte så mycket i huvudet.
Okej, då blir det lite begripligt. Men du ser, vi lekmän måste ha lite handledning. Men då säger du också den virtuella bilden. Mm. Då kommer vi igen till det här. Virtuell för mig, det är, vad ska jag säga, inte overklig, men skenbar då?
Mm. Ja,
på vilket sätt är bilden skenbar?
Ja, för att jag har gjort då, jag har ju då koncentrerat mig just nu på vaser. Jag har ju andra saker också, men vaser som jag gör i ett 3D-program modellerar fram en vas. Och sedan målar jag på den, eller tar in en från en målning som jag har ute i ateljén, fotograferar den, skannar in och lägger den på vasen. Då blir det ju genast som en riktig vas. Och sen sätter jag den i en fotostudio, så kallad virtuell fotostudio i datorn med spotlight och softboxar så man kan se speglingar, fönster och allting. Och tar en bild. Datorn tar en bild, renderar som det heter. Och det kan pågå i flera timmar, ibland hela natten. Och då har man en färdig bild och man ser vasen tydligt. Den hänger på väggen, får ta ut den på en bild, foto. Men den finns inte. Det är virtuellt.
Så upplever man vasen som tredimensionell?
Ja, när man upplever vasen som en riktig vas, så har, vad fint, du har ställt dem i studio och fotograferat med en vanlig kamera. Som stilleben, de här vaserna, men de finns inte, vaserna.
Alltså, är det lite sådana hologram ungefär?
Ja, på ett sätt, fast på ett annat.
Ja. finns det att se någonstans den här virtuella vasen?
Ja, jättemånga här på Konsthallen nu. Till den 30 november.
Och har du någon egen ateljé om man inte hinner med?
Ja, i Nyfors. Nu blir det konstronda så det blir öppet. Men då har jag inte så många virtuella vaser där. Just i den ateljén.
Ja, okunskap igen då. Den här virtuella vasen och du tar hjälp av datorn. Är det enklare eller svårare än att dreja på en drejskiva och göra en vas?
För den som drejar så är det ju svårare. Det tar mer tid, man petar mycket med dem där. Man tror inte att det tar mer tid att göra de här virtuella än kanske att dreja. Kan jag, ja, ta längre tid.
Jo, men du är inte inblandad hela tiden för du kan låta datorn stå där över natten. Eller måste du sitta och glo på det hela tiden?
Nej, tack och lov.
Ja.
Då kan ju andra saker börja på nästa. Men ofta blir det fel. Eller inte fel, men man säger att man blir ju petig. Det blev inte så bra och då gör man om det. Och så håller man på så.
Sista här nu då, konstnärskapet. För vår halvtimme börjar gå mot sitt slut. Vad är lättast för dig? Eller känner du att, alltså det jag vill komma till, du håller ju på med lera och IT-teknik och traditionell målning. Vad har du det enklast med? Eller känner du att du vill prova på nya saker för att utvecklas?
Ja, jag vill gärna prova på. Fort det kommer nya tekniker vill jag se, vad kan man göra med den här tekniken? Hur kan man använda den i konstnärlig?
Vad är det för teknik du håller på att experimentera med nu?
Ja, det är fortfarande de här, men det är på ett annat sätt. Nu håller jag på med en annan, med en kub.
Alltså det ska bli en virtuell kub istället för en virtuell vas?
Ja.
Kan man säga så?
På ett sätt, ja.
Och då kommer det komma på, ja, på ett sätt. Jo, men du ska skapa nyfikenhet, så det är väl bra. Och den kommer att kunna få, och jag kan komma och få se den, inte jag personligen, men den ska ställas ut någonstans.
Ja, i januari.
Här i Tyresö?
Nej, i stan.
Kan du säga galleriet så folk vet var de kan gå?
Ja, vi är inte 100 än.
Nej. Vi återkommer, vi har ju sådana evenemangstips också i närradion. Så då får du meddela mig.
Med. Absolut.
Så man kan se den virtuella kuben.
Mm.
Det låter spännande.
Mm.
Jag tackar dig, Marika. Hoppas att vi har gjort några klokare. Det var i alla fall spännande att lyssna på dig. På återhörande.
Mm. Tack så mycket.